Ja, och tack för förbön och omtanke och tack för gåvan vi ska få här sedan också till bussarbetet. Nu tänkte jag börja lite negativt här och vi ska få fram den första bilden här också. Men jag ska sluta positivt kan jag väl säga. Och det är ju så att vi har ju rest en hel del från Skåne upp till Gästrikland, Dalarna med bussen och besökt många olika kyrkor också och haft möten och tillsammans ute. Och då har en tanke kommit så här, hur ser det ut här med frikyrkan? Vi ska se, det kommer upp signal här alldeles strax. Hur ser det ut egentligen för framtiden med vår kyrka? Hur kommer det att bli framöver? Och då tänker jag på vad som hände med Pingstkyrkan i Flen. Den blev ju en moské här för ett tag sedan. Och Frälsningsarmén, den hade ju Sveriges Television gjort en undersökning att fortsätter det som det har hänt de senaste åren, som 12-15 år, så finns inte Frälsningsarmén kvar. Och då undrar man, var är vi på väg? Och vi var pastorspar för några år sedan nere i Blekinge, Ronneby. Och där har funnits flera olika frikyrkor, baptist, metodist och missionskyrkan. De finns inte kvar. Det finns en liten grupp i Pingstkyrkan och i Frälsningsarmén kvar. Och vad som vi gjorde med ont när vi var nu för några år sedan i Ronneby på Tosiabonadagarna marknaden. Och jag gick in i före detta missionskyrkan som idag är en krog. Och där framme jag själv stått och predikat, där talarstolen var, där stod bartänden och fyllde på det ena glaset efter andra. Det skulle ju vara tvärtom att krogarna blev kyrkor istället, men nu blir det tvärtom. Och då undrar man, vad är vi på väg? Och jag läste en intressant sak här, de hade gjort en intervju med en kvinna som heter Anna-Karin Backlund. Hon bor utanför Falun och hon är mycket engagerad i New Age och nyandlighet. Och hon säger så här att kyrkan räcker inte längre. Och då säger hon själv, Anna-Karin, de här orden. Det är mer öppet de senaste 10 åren. Och så säger hon så här, folk vill ha mer än det kyrkan har att erbjuda. Och säger hon de här orden, kyrkan har helt enkelt halkat efter. Alltså folk är andligt sökande, vi märker det gång på gång. Alltså vi märker när vi ut. Folk längtar, men de ser inte sin längtan att gå till kyrkan. Och då kan man ju se att de senaste 10 åren, det har blivit mer än 10 år, så har en frikyrkoförsamling i veckan lagts ner. Nu vet vi att det har slagits ihop församlingar på vissa orter, att 2, 3 eller 4 församlingar gått ihop. Men vi vet orter där man totalt har lagt ner också. Och det är skrämmande. Samtidigt så bildas en ny församling var sjunde vecka. Men det är som vi tar ett steg framåt och så tar vi flera steg tillbaka. Och så tar vi ett steg framåt och så tar vi flera tillbaka. Och så går det fram, eller går det tillbaka med frikyrkan i vårt land. Och då kan man undra, vad är vi på väg? Och då kanske någon undrar, varför har det en plog här och massa kärvar om jordglob och biblar? Och det är så här att för några år sedan, det är 11 år sedan nu till sommaren, så flyttade vi till Pålskog från Jönköping och blev kommuninvånare här. Och vi köpte det gamla missionshuset och byggde om där till bostad. Och så var jag ute och gick i en av hagarna där, det finns ju lantbruk där också. Och så där hästar och kor gått och betat. Och så fick jag se under ett stort körsbärsträ så stod en plog där. Rostig. Och så frågade jag Sigge Svensson som ägde marken där. Sigge, kan jag inte få köpa den här plogen? För det kom ett bibelord till mig med en gång ifrån profeten. Och det var detta, bryt en ny mark. Bryt ny mark. Och så frågade Sigge, kan jag inte få köpa den här? Nej, sa Sigge, det får du inte, men du ska få den. Och så berättade han historien bakom denna plogen. När han var 14-15 år och han gick i skolan och kom hem så hade hans pappa problem med hjärtat och orkade inte gå och plöja själv. Men han hade parhästar och hade gått lite längre bort, ungefär 1,5 kilometer bort. Och där ville de plöja upp, för där hade de brytit mark och nu ville de använda denna marken. Men Sigges pappa orkade inte det, men Sigge fick gå och börja plöja. Och så satt hans pappa bredvid på en stubbe eller sten och lärde sin son att plöja. Och det bibelordet vill jag skicka med till er idag här. Och det är från Jeremia-boken, det 4:e kapitlet och vers 3. Där står det så här. Så säger Herren till Juda män och till Jerusalem. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Och att idag när vi åker omkring här i vår bygd eller runt omkring i Småland här, så finns det ju åkrar runt omkring. Och då har ju inte de här åkrarna kommit till oss själva. Utan det är ju att det har funnits kvinnor och män som har arbetat, som har slitit. Och de har använt sina mänskliga krafter men också fått hjälp kanske av hästar och oxar. Och så har man fällt träd, man har tagit undan stubbar, stenar, rötter och sly, allt ska bort. Och så har man haft en tanke att här ska bli ett moget skördefält sen. Och vi kallar de här som har gått före pionjärer. Det var de som hade den här visionen. Det ska bli ett skördefält här så att vi kan få säd och vi kan mala och det blir mat. Man ville bruka den här jorden och sen använda den, plöja, harva och gödsla och så säden och sen vältra. Och det har tagit mycket tid för de här kvinnorna och männen att göra ordning de här åkrarna. Och speciellt här i Småland med all sten som det är också. Men man har jobbat och man har slitit. Och det har inte varit hängmattan som har hjälpt utan det har varit arbete. Men lantbrukaren vet om två lagar. Det kanske finns fler naturlagar men jag tänker på två stycken. Och det ena det är att det är den som sår som avgör vad det ska bli för skörd. Det är inte den här kvinnan eller mannen som sätter sig på sensommaren i skördetröskan och tänker nu ska jag skörda havre. Och så kör den fram till fältet där det är moget och så ser den det finns ingen havre här utan det är korn eller något annat sädeslag. Utan det är den som avgör vad det ska bli för skörd, det är den som sår. Och så finns det en annan naturlag som Paulus skriver om i andra Korintherbrevet, det 9:e kapitlet. Och vers 6 så säger Paulus så här. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Det är en lag som inte går att rubba på heller. Och den vet det här, jag måste så ut rikligt. Och nu skulle jag vilja överföra det på det andliga området då. Att idag finns denna församling och andra församlingar här i vår bygd. Det är att det har funnits pionjärer. Att de har inte bara blivit till utan det har funnits kvinnor och män som har gått före och varit beredda att bedja, fasta, läst Guds ord och gett av sin tid och ekonomi. Och så har evangelium spridits och människor har kommit till tro. Och skulle vi fråga de som var med pionjärerna så tror jag de skulle ha gett det här svaret var och en av dem. Att det började väldigt, väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Man bad och så nådde man barn och ungdomar och man delade ut tidningar, traktater och böcker och man kanske hade sångstunder, friluftsmöten, tältmöten. Men allting började enkelt och så kom en efter en till tro och så församlingen bildas och vuxit och så har det gått undan för undan. Och det är så även med större församlingar som kanske vi har på en del platser i vårt land och ute i vår värld så har de börjat väldigt enkelt också med pionjärer som har gått. Och det är intressant att läsa om de här pionjärerna i kyrkohistorien och se att de tänkte inte först och främst, ja vad får jag för lön? Hur fint får jag bo? Hur mycket semester får jag? Nej, utan de hade en tanke, det var att sprida evangeliet om Jesus och så gick de dit undan för undan. Lantbrukarna vet också att utsädet det kostar pengar. Och jag såg nere i Skåne vid ett tillfälle när en lantbrukare höll på där och skulle så. Och han hade så här såningsmaskinen bakom traktorn. Och så kom någon annan, om det var någon medhjälpare eller något, så kom en annan traktor. Och så var den fullasta på släpet där med säckar med utsäde. Han visste att det kostar pengar men ska det bli en skörd så måste jag vara beredd att så. Men han kunde ha tänkt så här också, lantbrukaren, nej jag går till affären och köper en påse med frö för 12,50. Men då vet han att det blir ingen skörd direkt. Det blir ju lite för ja, våran kolonilott eller hemma i trädgården. Men ska han ta fram skördetröskan, då måste det vara rejält och det måste satsas och bli att det ska ut det här. Och det är ju så här att mission och evangelisation i våra församlingar, det måste få kosta pengar. Och det kostar och vi måste vara beredda att satsa på det. Jag mötte för några år sedan några pastorer och vi samtalade om evangelisation. Och då hade jag en vanlig svensk hundralapp, och jag har här min hand också. Och jag frågade så här: av en hundralapp som samlas in i kollekt och offer era kyrkor, hur många kronor av den går till rent utåtriktad evangelisation? Och det var en pastor, han var så sanningsenlig: jag tror tyvärr inte någon krona, utan det går till det inre arbetet. Och det är viktigt att vi ska satsa inåt också, vara rädda om vår kyrka, församlingar och allt det här, och pastorn ska löna allt det här. Men vi måste också satsa utåt för att nå nya människor. Och vad händer nu om lantbrukaren nu har gjort ordning åken där, men inte sår? Vad är det som händer då? Ja, därför blir ju inte orörd jorden, utan det växer snart upp ogräs, och det växer snart upp kanske björkar, småbjörkar och gran och andra träslag där. Och snart är det en mindre skog. Och det går väldigt fort, utan det viktigt är att använda jorden. Och jag tänker på samma sak: det är viktigt att vi sår ut Guds ord. För gör vi inte det och berättar och sår ut det, så växer det ut ogräs. Vi såg några bilder förut från Sjöbo nere i Skåne. Vi har varit där flera gånger och hjälpt en liten församling där. Och vid ett tillfälle så kom de in fyra unga flickor. De var kanske 8-9 år och fick saft och bullar. Och vi pratade med dem om skola och fritid. Och så var Maria, nybliven pensionär, hon satt med där och pratade. Och säger hon så här: har ni hört talas om Jesus, till flickorna? Tänkte på det. Säg, känner du det underbara namnet Jesus? Vet vad de säger, den ena flickan då? Nej, jag har inte hört talas om Jesus, för min mamma tror på djävulen. Och jag tänker vad Paulus säger i Romarbrevet 10 kapitlet: hur ska de kunna tro om ingen berättar, om ingen predikar? Och använder vi inte jorden när den har blivit uppluckrad och sår ut, ja, då kommer så mycket, mycket annat, och det kommer in. Nu tror jag inte det är någon lantbrukare. Kanske finns någon som använder en plog så här idag, häst. Men istället så använder man fina maskiner. Jag såg på internet, när jag sökte på plogar, så var det en fin fyrhjulsdriven traktor. Och så hade den mannen eller kvinnan som körde traktorn, den hade fem plogskär framme på höger sida. Och bakom traktorn så var det fem plogskär på vänster sida. Så på ett kör så flöjde den 10 fåror på en gång. Och det går undan idag. Och det är fantastiskt. Och det är väl samma när det gäller att få ut evangelium. Så kanske vi inte använder samma riktiga metoder som det gjorde på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och det här. Men det är samma evangelium, det är samma budskap om Jesus, men det är nya redskap. Jag hörde för några år sedan en mycket duktig radioproducent för Ibra Radio, eller det heter ju Ibra Media nu. Men han heter Ulf Persten, han lever inte längre, men han var mycket duktig på ryska och satt i studion och talade. Och så säger han så här, att på 20 minuter så når jag fler människor än vad Paulus gjorde under hela sitt liv. Och det är ju fantastiskt, det är ju så vi ska använda mediet idag och använda den nya tekniken, att vi kan nå många, många fler på en väldigt kort stund. Och det ger oss inspiration att vi kan få vara med och nå många människor och ta vara på den tid vi har framöver. En annan uppmaning som Paulus ger oss, och det är Galaterbrevet, det 6 kapitlet, som vi behöver påminnas om när det gäller det här med att bruka jorden, så och vara med och skörda. Galaterbrevet är 6 kapitlet och vers 6. Eller förlåt mig, kapitel 6 och vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Och det gäller ju att vara uthållig och att inte ge upp, utan fortsätta att så ut evangeliet. Ett annat intressant sammanhang, det är 2 Korintherbrevet, det 11 kapitlet och från vers 22 där. Och nu hinner vi inte läsa allt detta, men jag skulle vilja ge dig som hemläxa när du kommer hem. Läs gärna hela 11 kapitlet där, 2 Korintherbrevet, och se vad Paulus råkar ut för. För att vara med och bryta ny mark, att så ut evangelium och vara med skördad, betyder inte att det blir lätt. Han nämner en hel rad av motgångar och besvärligheter han mötte, men han gav inte upp, utan han kämpade vidare. Ett annat bibelsammanhang är från Gamla testamentet, och det är psalm 126. Och det ger oss inspiration när vi ser kärvarna här också. Psalm 126 och vers 5 och 6. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar. Att vara med i det här, det betyder att det kan betyda att det blir tårar, att det är tufft, att det är jobbigt. Men Gud vill vara med oss och få se när vi får be med människor och de kommer till tro. Då blir det de här kärvarna, då blir det glädje. Vi hade förmånen att ha bussen ner på Gullbranna-festivalen i somras. Och vi var en av utställarna där för att inspirera, för att använda en buss här eller olika redskap för att nå ut. Och då mötte jag Jonas Melin, en mycket intressant man som jobbar med det här med pionjärarbetet. Och i hans tält där, eller tältet han stod där, så hade han en väldigt intressant affisch där. Och det var det här med församlingsplantering, att vara med och bryta ny mark. Så stod det, om jag kommer ihåg det, ni får korrigera mig om jag har glömt något, men det stod så här: vi kan inte ge dig någon lön, vi kan inte ge dig någon bostad och vi kan inte ge dig framgång, men vi ger dig ett spännande liv. Och jag tyckte det, jag sa det till Jonas, vad härligt att inte få någon lön, ingen bostad, ingen framgång, men ändå vilja gå ut med evangeliet. Det är att kavla upp ärmarna och vara med att arbeta. Det är på med arbetskläderna helt enkelt. Men att vara trogen i det lilla och leva i visionen och jobba vidare i det här. Skulle man då fråga de här pionjärerna, så var det att de gick bönevägen. De fastade och läste Guds ord, och så spred de Bibelns ord undan för undan. Jag vet inte om ni lyssnade på vår kung. Han brukar ju ha ett traditionellt jultal på juldagen. Då nämnde han om att 2014 nu, så är det unikt i vår värld idag att Sverige har haft fred i 200 år. Det är fantastiskt. Vi har fred och frihet. Våra grannländer har inte haft det, och många, många länder i vår värld har inte haft det. Men i Sverige har vi haft fred och frihet. Och vi har det idag också. Vi har öppna dörrar, och då gäller det för oss att ta vara på dem, att vara med och sprida evangelium. Jag är ingen vän av krig, men jag ska berätta en sak som hände med krig. Och det berättades om Napoleon, kejsaren, att ett av hans slag, så märker han att fienden är för stark, att det går inte, de måste dra sig tillbaka. Och han säger till sin kurir där att gå med bud till trumslagan att slå reträtt, vi måste dra oss tillbaka. Och när kuriren kommer fram till trumslagan berättas det att han säger, Napoleon hälsar att du ska slå tillbaka, du ska slå på trumman att vi går och drar oss tillbaka. Men trumslagan hade aldrig fått lärt sig det. Och kuriren kommer tillbaka till Napoleon, och så säger han att trumslagan har inte lärt sig det. Han har bara lärt sig slå framåt på trumman. Och kuriren får gå åter med ett bud från Napoleon: slå det du har lärt dig slå. Och jag tycker det är väl den bilden vi som församling också. Vi har inte fått order av Jesus eller Gud att vi ska dra oss tillbaka, utan vi ska gå framåt och gå vidare. Och vi ska också läsa vad Jesus säger om detta i Johannes evangeliet i 4:e kapitlet. Jesus har ju tidigare här i de verserna samtalat med den samariska kvinnan. Och så kommer lärjungarna tillbaka där, de har ju varit inne och handlat mat. Och så säger Jesus till dem vers 35-38 så här i Johannes det 4:e kapitlet. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får de som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår, en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och Jesus talar här om att lyfta blicken och se att det är moget. Vi behöver inte vänta, utan människor längtar. Och så talar han om det här att en får så och en får skörda. Och det här uppdraget, det gäller fortfarande att gå ut. Det finns mer att göra. Och vi ska se vad Jesus säger också till lärjungarna i Matteus, det 9:e kapitlet och vers 35-38. Matteus, det 9:e kapitlet, vers 35 där. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan heden. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och det har vi också märkt när vi har varit ute att människor de mår väldigt dåligt. Många mår dåligt. Och vi har mött många som går med självmordstankar, skurit sig så fruktansvärt i sina armar, unga tjejer, för att man mår så dåligt. Men därför ska evangelium ut där. Och då säger Jesus att skörden är stor, men arbetarna få. Och därför får vi be skördens herre om arbetare. Men egentligen väldigt farligt att be den bönen. För det kan bli att Jesus säger, nu ska du inte be längre, nu ska du gå själv. Du ska bli bönesvaret. Det är inte någon annan som ska bli bönesvaret, utan det är du och jag som ska få bli bönesvaret. Och vårt land behöver fler arbetare. Vår egen världsled behöver det. Och även hela vår värld behöver fler arbetare. För det finns mer att göra. Och vi behöver be om pionjärer som vågar gå först. Som kanske inte alltid får se resultaten, men går och bearbetar jorden, röjer undan hindren. Och så behöver vi be om att det ska bli såningsmän som kan vara med och så ut Guds ord. Och sen behöver vi be om skördarbetare som kan vara med och skörda detta där andra har arbetat. Och jag tycker det är så fint det här Jesus säger det här. Visar att det är ett lagarbete. Vi får be och vi får arbeta och så får andra skörda. Och jag tänkte, om nåd har vi fått sett några gånger, flera gånger i bussen, människor som har sagt, jag vill bli en kristen. Jag vill ha det du vill ha. Och så har vi fått bett frälsningsbön med dem i bussen. Och jag tänker på den unge grabben för ett tag sedan jag satt och bad. Och jag tänkte, men jag har ju inte gjort förarbetet. Ingenting. Här finns det troligtvis kanske några föräldrar. Kanske en söndagsskola eller scoutarbete, konfirmationspräst eller någon annan som har lagt en grund. Och så var det moget och så fick vi av nåd vara med och hjälpas åt i det här. Vi kan se också vad profeten Jesaja upplevde sin kallelse. Jesaja det 6:e kapitlet. Och där får profeten den här hälsningen i vers 8. Herren talar till honom. Jesaja kapitel 6 och vers 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa det. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag. Här är jag. Sänd mig. Och han sa det, gå och säg till detta folk. Och det är väl en fråga som fortfarande Gud ställer. Vem ska jag sända? Vem ska vara vår budbärare? Och då kan vi få säga, ja herre, här är jag. Och det betyder inte att det blir lätt och att livet kommer att bli lätt. Det kan betyda att det blir väldigt svårt och motgångar. Men att Gud kan vara med och hjälpa i detta när vi bryter ny mark. Jag nämnde om Ulf Pöste här och Ibra Radio eller Ibra Media. Och jag bara skulle vilja berätta för dig helt kort hur det började. Jag blir så fascinerad när man läser den historien. Och det var 1948. Då fanns ju ingen tv utan det var bara en radiokanal i Sverige. Och då hade Philadelphia-kyrkan i Stockholm med Levi Petrus som var pastor förson. De hade blivit lovade 3 radiogudstjänster de skulle få sända. Den första radiogudstjänsten sände de och det gick bra. Och i då så hade de bett för en som var sjuk där som man bad för. Och den andra radiogudstjänsten så tackar man Gud för det här att den personen har blivit frisk. Och då sätter sig radiotjänst emot det här. Sånt här får man inte berätta i Sveriges Radio. Så den tredje radiogudstjänsten man skulle få sända, den fick man inte göra. Man drog undan den. Och då tänker Levi Petrus att någonting måste göras. Han hade sett i USA hur man kan använda en fri kristen radio. Och han kommer med de här tankarna på en konferensen Nyhemsveckan 1949. Flera säger att det här kommer bli fiasko, det här kommer inte gå. Och så börjar man undersöka hur kan man kunna använda radion mot Sverige. Och man tar kontakt med Radio Luxemburg. Men det visar sig att man producerar program i Sverige, sänder ner dem. Men hörbarheten var inte så bra över vårt land. Och så kommer man på tanken, vi skaffar oss en båt och lägger oss ute på internationellt vatten på Östersjön. Och så hade man radiosändare från båten in mot Sverige. Och man kunde inte täcka hela Sverige men nådde en bra bit. Men så var det problem när höststormarna kom och nedisningen, så man fick sluta med det. Och så får man höra att det lilla landet Andorra som ligger mellan Spanien och Frankrike, där har man radiokanaler som skulle kunna nå Sverige. Och så producerar man program i Sverige, skickar ner dem, men de kom aldrig fram. Och man producerar nya program och skickar ner, men de kom aldrig fram. Då visade det sig att det var sådana som hört talas om att det skulle bli evangelisk-protestantiska sändningar, och de tog och förstörde banden. Men så får man reda sen på Tanger i norra Afrika att där finns det möjligheter. Och så skulle man gräva ner 2 kilometer kopparledning i jorden för sändningarna, eller för den utrustning. Och man sätter ut en vakt där som ska vakta det på natten. Men så på morgonen kommer upp så är kopparledningen borta. Och det visar sig att den här vakten hade grävt upp det på natten och sen åkte in och sålde det och tjänade pengar. Så man fick anställa en vakt som vaktade vakten. Ja, det var problem på gång, men 1955, 29 juli, så kunde man börja arbetet med Ibra Radio. Och idag så når man så mycket mer. Och det betyder inte att när du och jag går med Herren att det blir lätt. Men det kan betyda att vi möter många motstånd när Gud vill vara med i detta. Ett par bibelord till vill jag ta med, och det är från profeten Jeremia som upplever kallelsen också. Och den dialog som han hade med Herren. Jeremia första kapitlet, och vi kan läsa från vers 6 där. Men då svarar profeten, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig att tala, vad jag än befaller dig. Och det kan ju vara så att när man upplever kallelsen, man kan tycka, jag är för ung, det här är ingenting för mig. Och vi vet att Timoteus upplevde det också så, Nya testamentet. Men Paulus fick uppmana honom, låt ingen se ner på dig för att du är för ung. Och du läste tidigare idag här om Maria. Vi förstår att hon var en ung tonåring. Men Gud har kallat unga människor att gå ut med budskapet. Och vi ska också till slut läsa här vad Mose upplever. Andra Mosebok, det 4:e kapitlet. Hur han upplever sin kallelse och den dialog han hade med Herren. 4:e Mosebok. Eller förlåt, med andra Mosebok, det 4:e kapitlet och vers 10. Då sade Mose till Herren, men Herre, jag är inte en talförd man. Jag har inte varit det tidigare och jag har inte heller det nu. Se, du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala, jag har en trög tunga. Herren sade till honom, vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herre? Och då kommer de här orden. Gå nu, Mose. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Mose sa det. Herre, jag ber dig. Sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Och är det inte så vi kan säga till Gud också? Ta inte mig, ta någon annan. Ta vem du vill. Jag kan inte det här. Men tänk att Gud, han ville använda Mose, och så fick han hjälp utav sin bror Aaron. Och så fick han bli till stor glädje och välsignelse. Men det är intressant att se att Gud, han kallar unga, och han kallade Mose som var 80 år. Han kallar oss i olika åldrar. Och jag skulle vilja säga så här, säg inte att du är för ung. Eller ja, jag har fullt upp i medelåldern. Eller jag är för gammal. Utan Gud har en uppgift för dig också. Jag skulle vilja till slut bara säga till dig som har blivit pensionär och några år till. Jag tror att med all respekt för vad du har varit med om och gjort i ditt liv, så har du mer att göra. Det finns mera uppgifter för dig. Och jag tror att du ska vara med, precis som Sigges pappa. Han fick lära den unge Sigge, 14-15 år, att använda plogen. Så tror jag att den livserfarenhet och den andliga erfarenhet du har, den ska du dela med dig till ungdomarna. Ta reda på vad de heter. Ta reda på och fråga om, kan jag inte få be för dig? Kan jag inte få skriva upp dig på min bönelista? Och vara med och be för dem. Och välsigna dem. Och du ska få se att kanske det är annan musik eller andra ord. Men du ska känna det samma ande. Det är samma nöd för att människor ska bli frälsta. Och vara med och stötta dem. Och inspirera dem vidare. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för uppdraget du har givit oss som din församling. Att få vara med och bryta ny mark, Herre. Och du vet också vad vi har för uppgifter här i vår bygd. Men också utöver vårt land och vår världsdel och vår värld. Herre, led oss där du vill vi ska gå vidare, Herre. Att få vara med och nå nya människor med evangelium. Men också arbeta med jorden, att få se ut Guds ord. Men också få vara med och skörda där andra har gått före, Herre. Tack att vi får vara med i det här lagarbetet och du vill använda oss oavsett vilken ålder vi har. I Jesu namn. Amen.